Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten som handlar om USAs alla presidenter. Och du som har följt oss har varit med i ganska så många avsnitt. Idag ska vi ta upp president nummer 37, Richard M. Nixon. Och det här är en serie där vi har en expert med oss som kan allt om det här. Och det är som vanligt Klaus Stolpe, välkommen med.
Ja, hej och tusen tack för det och tack för de vänliga orden. Men att jag vet ju naturligtvis inte. Jag vet ju naturligtvis inte allt, men att jag är ju intresserad av de här grejerna och har ju liksom skrivit en del om det och sånt, men sedan man är ju aldrig fullärd.
Men det finns ju människor som du som kan det här om president. Jag menar, i Amerika finns det ganska kanske många och andra så här, konkurrenter bland experterna, men känner ni igen varandra när ni möts eller får kontakt eller?
Nej, då ingen känner ju mig. Så att om du nu talar om några amerikanska experter så har de väl koll på varann, kan man väl anta. Men att jag sitter ju här, jag är ju något i offside här på andra sidan Atlanten, så att det är ju en lite annan situation naturligtvis.
Intressanta saker, men vi ska tillbaka till nutiden, hör jag på att säga. För att på ett sätt är det lite nutiden nu som öppnar sig. För jag tror att det är så här att för oss båda är det så att Nixon är den första presidenten som har valts i vår livstid?
Ja, för dig är det så. För mig så, alltså jag är född i april 64, så ja. Det är ju en kort tid för att Johnsons segerval i november. Men,
just det, så det här är nummer två för dig.
Ja, men att Nixon är den första som jag nu har något som helst minne av, för att jag var ju 4 år då han vann, eller då han tillträdde, och sen så när det minns jag ju ingenting av, men att jag var ju ändå 10 år i det skede som han avgick, så att jag har ju ändå ett minne av honom som president, i den mån man nog kan återge. Men det fanns väl annat som jag var mer intresserad av när jag gick i småskolan, men att ändå att jag var som helt enkelt medveten om att det fanns en sån person, och det är han som krigar i Vietnam och som alla är arga på.
Ja, just det. Nej, för min del var det möjligt. Det här är ju den första presidenten som jag så att säga har valts under min livstid, men jag undrar om jag kommer ihåg det här Watergate och jag undrar om det kan vara Gerald Ford sen som är den jag minns, men det är lite vagt alltså, för det är nog kanske det är Carter ändå som är den som jag ändå har grepp om, och sen då varit i Reagan, då var man ju där i rätt ålder. För oss var det ju så att som liten kunde man ju Palme, det visste man ju i Sverige att när man började prata så sa man Palmö med ö, liksom Palmö när han kom i bild i tv, va?
Ja.
Och jag vet inte, på samma sätt kanske lite Kekkonen kom nummer två, och sen var det då presidenten i USA efter det, men för er var det väl kanske Kekkonen som var det första upptäckten.
Ja, nog var det ju så nog. Å andra sidan så var det en bekant till mig som har en son som är, nu han måste ju vara född någon gång i slutet på 60-talet, alltså ungefär samtidigt som dig, så hans son, så det första föräldrarna tänkte ju att ska det nog vara mamma eller pappa som är första ordet han säger, och det första som den killen, första ordet som den killen sa så var Abba Eban, och det var alltså Israels utrikesminister, för att han var alltså, det var något jädra gurgel där då, kanske Jom Kippur-krig eller någonting,
ja,
killen, så att han var ju tv TV hela tiden, så att ungefär Abba Ebban.
Men det är väldigt konstigt, men har han också sökt sig in till sådana här mediegrejer och forskning om politik och presidenter och prata sånt, eller?
Han säljer lyxbilar.
Ja, okej. Okay. Men det var ett bra klingande namn för ett barn, säkerligen.
Ja, säkert.
Dadda, babba, abba, någonting sånt här. Men ja, fint, men det här med Nixon är ju intressant, för att det har ju du sagt någon gång, jag vet inte om det var liksom det du verkligen står för, men i något sammanhang har du påstått att det här är den väl mest intressanta presidenten, eller?
Ja, jag tycker nog det. Att det var, vi hade en praktikant här som på min arbetsplats som gjorde såna filmsnuttar var hon intervjuade personalen, så fick man berätta om sig själv och så ställde hon några sådana följdfrågor med anledning av vad man nu sysslar med och forskar med och sånt, och så frågade hon då att vilken amerikansk president som jag tycker att är mest intressant, och då sa ju Richard Nixon. Det är ju inte liksom den som jag kanske inte håller honom högst i kurs. Jag, i sådana fall skulle jag svara Franklin Roosevelt, men att Nixon, så liksom det, om inte Nixon skulle ha funnits på riktigt, om han skulle ha skrivit en bok eller ett filmmanus om den Nixon liksom hittar på allting som han då de facto har gjort, så kan det hända att folk skulle ha tyckt att det var för överdrivet, helt enkelt. För att det är liksom, det är liksom rena berg och dalbana. Han kommer från väldigt fattiga förhållanden och syskonen dör nästan allihopa när de är små, och sedan så tar han sig upp och blir president, och till slut så är han den första som helt enkelt tvingas bort från posten. Att han blev ju faktiskt inte avsatt, vilket folk verkar tro, men att i det skede som han insåg att det här kommer att gå åt pipan, att jag kanske blir avsatt, så väljer han ju att bättre fly än illa fäkta. Så att det är ju, och redan innan han blir president så är det ju oerhört turbulent liv. Att de flesta som har varit med om andra världskriget, så det är naturligt av lätt insedda skäl det mest händelserika de har varit med om, och skriva det i en bok så är det som det handlar om, men att i hans fall så var det ju en fotnot i CV:n ungefär.
Ja, och vi har ju mött honom i tidigare avsnitt också då, som politiker och vicepresident har han varit och allt möjligt, och det här liksom någonting lite kantigt, någonting lite problematiskt hela tiden har känts i det vi har fört fram liksom. Jag vet inte, den där duellen med Kennedy också, när han hamnade i liksom dålig dager på något sätt, eller?
Ja, det här, det är ju, han är ju alltså ganska sådär fyrkantig och verkar nog ha haft någon form av följelsemani nästan, och liksom enormt kontrollbehov, men att samtidigt kunde han slarva med sådana här grejer som att före han ska in i tv-studion i den här valdebatten mot Kennedy 1960, så jag menar, Kennedy är snygg från förr och så vidare och låter sig sminka, så då någon kommer med den här pudervippan nära Nixon, så säger de liksom, tror du är bög eller något sånt där, för att en kar använder ju inte sånt där. Och jag har nog kanske inte så stor erfarenhet från tv, men att nu, det är ju väldigt varmt under de där strålkastarna och allt sånt, så att det är helt motiverat att de pudrar en och lite och sånt, som så man inte bara sitter där och svettas i onödan.
Och blänker framförallt.
Ja, precis. Och han kom ju inte till sin rätt där då heller, i och med att han var liksom på efterkälken från början, i och med att nu Kennedy helt enkelt såg ut som Kennedy gjorde. Och sedan dessutom så men blev det ju värre av att det var i svartvitt, för att om man ser färgfotografier från den där tillställningen, så ser man ju att Nixon har en kostym som är helt annan färg än den här väggen i bakgrunden.
Ja,
men i svartvitt i tv så ser det ut som det skulle vara grått mot grått, så att han sjunker in i väggen. Han sjunker in i tapeten, medan Kennedy har då en mörkare kostym som skiljer ur. Så att det blir som, det är väldigt mycket som går fel där.
Ja, just det. Men det här med Nixon, bara bakgrunden, att du säger att han kommer från enkla förhållanden. Han kommer ju från Kalifornien. Och det är lite förvånande att han är betraktad som en ganska konservativ person i det att han kommer från Kalifornien, men det beror det på att, från det liksom hans familjebakgrund och de hårda förhållanden och kämpa sig fram det här American Dreams tänkandet eller vad kommer det att han är, varför är inte han liberal om han nu kommer från då enkla förhållanden, undrar man, och Kalifornien
ja,
dessutom.
Det här han, ja, men jag menar, vi tänker lite stereotyp. Mm. Det är ju inte så att alla i Alabama är med i Ku Klux Klan. Utan det finns ju på individnivå. Den här nya talmannen i representanthuset, Kevin McCarthy, han är ju från Kalifornien till exempel. Ja, just det. Så då finns det ju en blandning där i alla fall. Nog. Sedan så var jag från en alltså, mamma var kväkare och hennes dröm var ju att sonen skulle bli kväkarpredikant, men jag menar sånt kan sätta sin prägel också på en, och han har ju den sån där uppfostran att i USA så ska man kämpa sig upp på egen hand, att det hårt arbete så ger sin belöning i något skede, så att mot den bakgrunden men de var väldigt kyrkliga i den där familjen och så vidare, så att det är inte alls kanske så konstigt att han var det här
konservativ.
Och då dessutom så en sån här motvilja, vi ska komma ihåg att han kommer ju in i politikens värld där direkt efter andra världskriget, och då kommer ju kalla kriget igång och den här kommunistskräcken sprider ju sig i USA, och han bygger ju sin karriär på antikommunism helt enkelt. Och det här, han är väldigt snabb, har väldigt låg tröskel på att stämpla sina politiska motståndare som kommunister och allt sånt där, så att
ja, på tal om det här med rödingar var hans grej att angripa. Den här Alger Hiss, vad var det och vad var den historien handlade om?
No, det var så att Nixon kom ju in i representanthuset redan 1946, alltså som väldigt, väldigt ung då, direkt. Det här första valet efter andra världskriget, och sedan något år senare så finns det då ett utskott. Om det då redan hette utskottet för oamerikansk verksamhet, jag tycker det är helt fantastiskt namn, utskott i representanthuset, och där är han med.
Ja, han är ju med där, ja.
Och det där ger ju upphov till det som vi sen känner som McCarthyismen, alltså döpt efter en Joseph McCarthy, en oerhört konservativ, paranoid senator från Wisconsin som såg kommunister lite överallt. Och då är det en Alger Hiss som blir det här, han ställd inför rätta för misstänkt för spioneri, och just den där killen så var en sån här stilig kar, ständigt snygga kläder, hade varit med vid den här Jalta-konferensen som rådgivare åt Roosevelt, men att och hade då fått läsa juridik vid Harvard, vilket Nixon också skulle ha fått göra därför att han hade sluppit in dit, men han hade inte råd att gå där. Och den här Nixon då så avskydde sådana människor som hade blivit födda med silverkedja i munnen men ändå hade röda sympatier. Och det här, då det där förhören inleddes och gjorde den här Alger Hiss det misstag att han liksom snäste av Nixon och var väldigt sådär överlägsen, att jag har ju gått vid Harvard, var har du gått och vet, den där stilen, så att man ser bilder därifrån från de där förhörerna, så tror man ju att Nixon ska liksom flyga på honom, slå honom på käften, så att det blev ju en sån personlig fiendeskap mellan de där båda, och Nixon gav sig fan på att helt enkelt sätta dit honom, och till sist då så blir den där hissfälld för mened, och det är som från någon sån här B-klassens spionroman, för att bland annat så hittar de hos någon journalist som har varit involverad i någon sån här socialistisk grupp, så de hittar mikrofilmer hemma hos honom, men att det är alltså inte någon skåp utan det är i pumpalandet, alltså man skulle ju då veta att polis FBI kommer dit och letar, så tar han de där mikrofilmerna och går och kör sönder pumporna och lägger in dem där, för han tänker att där kommer de inte att leta i alla fall.
Nej,
och det här, han blir, den där hissen, han blir ju inte fälld för spioneri, därför att det är ändå preskriberat det som han då påstås ha gjort, men att han blir ju fälld för mened i alla fall, så att han hamnar in. Och grejen var att den där stilen som det här Nixon hade, så gjorde att han hade väldigt oerhört polariserande inverkan på sin omgivning, så att efter den där hissrättegången, så de som hade hållit med honom från början så tyckte att ja, men se nu vilken bra typ det är, och de som ogillade Nixon så hade svårt att bortse från det och tänkte att ja, nu får han det där som ett plus på CV:n också, att det var säkert påhittat eller någonting sånt. Så att liksom vad han än gör, så är det som om det skulle vidga åsikterna ytterligare om honom. Alltså det är liksom det här samma fenomenet som Donald Trump.
Ja, det
alltså,
är det faktiskt, ja.
Att Nixon och Trump så hör ju nog till kanske till och med de två presidenter, ja, tillsammans med Lincoln förstås, som var född i södern, men att som helt enkelt vidgar ståndpunkterna oerhört, oerhört mycket hos folk.
Men där Nixon var mer en politiker, korrekt politiker, ändå en Trump som ju slänger ut sig var som helst.
Ja, alltså Nixon var ju en
ämbetsman mera.
Ja, men mer intelligent kar kanske, men att han använde inte den där intelligensen på rätt sätt alla gånger, utan också sen då han väl är president så blir det ju så att han har en tydligen omättligt behov av liksom information om sina motståndare och allt sådant, så att det här han, och inte bara om sina motståndare, utan han, det som ju fällde honom sen var ju att han hade ju spelat in samtalen på sitt arbetsrum för att kunna ha hållhakar på sina egna medarbetare om de skulle ha föreslagit något dumt. Men det är ju bara att han glömmer ju bort det i ett skede, att han att även det som han själv
säger
spelas ju in. Och då var det ju liksom att leta fram de där banden och spela upp det. Och då är det ju att då visar det.
Hans kontrollbehov, vi slår ju mot honom själv, så vi kommer att se.
Exakt.
Men du har nämnt att han, det var nog med poker att han lärde sig taktik i politiska spelet ifrån det också i något skede, eller?
Ja, det handlar om då han är ju i flottan, Stilla havsflottan under andra världskriget, och så spelar ju de här typerna där på båten då, så spelar poker. Och han liksom kan reglerna, men att han är väl inte så där riktigt, han är inte spelade själv, men att så frågar han av en sån där som var väldigt intresserad och han spelar mycket poker, att liksom hur gör man för att vinna? Och då säger den här typen att, ja, väldigt bra fråga, men det är ju bara det att Nixon hör ju på vad den här killen har att säga, att det är det att man måste bara hålla huvudet kallt och helt enkelt tänka rationellt, att har man inte anledning att tro att man har sitta med bättre kort på handen än alla andra, så då ska man inte som satsa någonting överhuvudtaget. Problemet är att då blir det ganska tråkigt om du liksom lägger dig 4 gånger av 5 eller 9 gånger av 10, och den här typen då som är en erfaren pokerspelare sa att han har inte själv den där förmågan, så att han förlorar pengar i onödan på grund av att han inte håller huvudet tillräckligt kallt, men att Nixon gör precis just det som den här säger och spelar ihop ganska mycket pengar, sägs det, och att han till och med, att det bidrog till att finansiera hans valkampanj sen då han kommer hem efter kriget, då han vill bli invald i representanthuset första gången.
1946 är det då han kommer in. Men han hade också en ganska aggressiv retorik när vi talade förut om rödingar och det här. Att han använde det som en, den här, hela den biten då direkt, att det kan också varit ett det var det som var en del av framgången, att han...
Jo, han hade nog inga skruplar, att för det var så att den där första gången så ställdes han mot en karl som heter Jerry Voorhees, som hade suttit liksom 10 år i representanthuset och var ju då förstås ganska svårslagen.
Från Kalifornien då, eller var det?
Ja, i Kalifornien, så att att då har han ju sina medarbetare att ringa runt, liksom ringa anonyma samtal, att ja, du vet väl att Voorhis är kommunist, och efteråt han ju också erkänt, att det är klart att jag visste att han inte var kommunist, men att sådär går det till i politiken, att vill man vinna så ska man inte lägga fingrarna emellan. Mm. Och sedan då han har suttit där i 4 år, de vill ju på 2 år i taget, men då framme 1950, så då vill han bli invald i senaten, och då kör han samma taktik där. Hans motståndare, en kvinna som heter Helen Gehagen Douglas. Hon är gift med en Hollywoodstjärna som heter Melvin Douglas. Mm. Och det är liksom de här Kalifornien-liberalernas älskling helt enkelt. Men att, då kör han ju det samma. Samma det här konceptet där, och liksom berättar hur hon har röstat med någon, den mest vänstervridna kandidaten i kongressen vid si och så många tillfällen, och helt enkelt stämplar den här motståndaren. Och hon då, så det är då som öknamnet Tricky Dick, skurken Dick, myntas, för att den här Helen Gehagen Douglas så kallar honom för skurken Dick, och det här är någonting som man får leva med resten av livet sen. Det blir ett sånt där öknamn på den här killen.
Så redan då alltså?
Ja, och det, 1950 så blir han skurken Dick.
Mm, ja, just det. Ja, intressant alltså. Sen, ja, så då var det, den här taktiken skyldig genom anknytning, vad var det? Det var en större, det var just den här McCarthy-rörelsen, var det det eller?
Ja, precis. Alltså att man liksom svärtar ner någon. Mm. Liksom att säga att ja, men han är ju kompis med den och den. Alltså är han också kommunist eller något i den där stilen. Det är ju sånt som skvallarkärringar håller på med. Att i den där släkten...
och gubbar.
Ja, precis. Men att i den där släkten har man ju alltid... koka svagt kaffe.
Ja.
Så att folk med ett visst efternamn från en viss by, så är det ju något fel med på definition helt enkelt, för att så det har de alltid varit.
Mm, ja, just det. Så det var en politisk taktik då som vi har visat här eller pratat om.
Ja, mindre smakfull sådan helt enkelt.
Men återigen, det här när han plötsligt då 52 är det, blir påtänkt som vicepresident, det har vi tagit upp tidigare också, vi kanske ska påminna oss om det, varför det plötsligt blir, och då är han väl det i 2 omgångar, eller hur blir det?
Ja, när det är så att han är ju, då det är val 1952, så vi ska komma ihåg att Nixon var född 1913, så att det var ju, alltså han var ju en tämligen liksom ung man då redan, och då så står det då klart att Dwight D. Eisenhower, general och krigshjälte och en del av det tredje, så ska ställa upp för republikanerna, och till sin förvåning så får Nixon höra att han är påtänkt för posten som vicepresidentkandidat, och det där har ju då rent taktiska orsaker, för att Eisenhowers främsta konkurrenter inom republikanerna så är dels en kar som är från Kalifornien, och dels en annan då som är väldigt konservativ.
Mm.
Och då passar det ju bra att kunna visa upp att jo, men jag har ju en vicekandidat som är både konservativ och från Kalifornien, så att vi splittrar inte partiet här, utan det här är liksom en bra typ, och de får en sån där klassiskt, ska vi säga, det är som när man sitter på amerikanska polisfilmer och vet att de jobbar ihop 2 och 2, så att det blir sådär the good cop, the bad cop, att ofta är det att den här unga polisen är väldigt hetlevrad och påstridig, och sen den här äldre polisen som är lite rund om magen kanske och så vidare, så pratar med de här gripna och får dem att erkänna och så vidare, och det där konceptet så kör man då 1956 att Eisenhower framstår som någon mysgubbe ungefär, och Nixon är den här som dammar på demokraterna och påminner om vilka skurkar de är och vilka klåpare de är och så vidare och så vidare.
Just det. Men Eisenhower, som, jag vet inte om du sa det, men han gillade ju inte Nixon heller. Så.
Nej, för att han såg Nixon som en, även om Nixon hade varit i flottan under under kriget så han såg ändå Nixon som någon sån här politisk broiler som nu egentligen inte hade gjort någonting annat än hållit på politik, medan då Eisenhower själv så hade ju en riktig rejäl CV från andra världskriget, så att han
verkligen
de funkar inte riktigt bra ihop, och det var ganska tydligt också att Eisenhower helt enkelt inte tyckte att Nixon var något vidare, men att det fick gå. Det intressanta är ju att han fortsatte med honom som vicepresidentkandidat även 56. Då borde det vara liksom ännu klarare än 52 att Eisenhower skulle vinna, så han skulle bra kunna byta ut honom.
Ja, visst. Så tydligen var det någonting som fungerade. Men jag tycker vi återkommer ju alltid till det här med vicepresidenten som en ganska intetsägande. Det har inte riktigt någon uppgift. Och sen tycker jag också den här konflikten med presidenten. Alltså det är inte nödvändigtvis den tajtaste samarbetspersonen. Den närmast. Jag tycker från Lincoln och framåt har vi sett det här. Hur det skär sig. Men samtidigt, det är inte ett förhållande som kräver att de har jättebra, eftersom inte vicepresidenten har så mycket kanske uppgift då, som vi har pratat om. Men det är förvånansvärt mycket när det verkar skära sig mellan de två som borde vara tajtast egentligen, tycker man utifrån.
Ja, nog förstås, för att jag menar, det är både en och annan president som har dött under sin ämbetsperiod. Och jag trodde ju själv då Biden valdes att Kamala Harris skulle synas mycket mer än hon gjorde.
Ja.
Och då ska vi också komma ihåg att då Biden själv var vicepresident under 8 år åt Obama, så hade han ju uppenbarligen ett tämligen stort inflytande. De kunde tydligen gräla en hel del på tu man hand, men att utåt sett så var det liksom en enad front. Så att jag tycker att redan Bidens egen erfarenhet skulle ha gjort att han skulle som ha gett Harris en större roll än vad som har blivit fallet.
Ja, just det. Nej, men vi ser det där, och det kan ju hända, vi kommer till det när vi närmar oss nu Obamas tid också, att Obamas talang kanske är att vara den där kollegan och chefen i själva verket. Det är kanske hans största förmåga. Vi får se, vi kommer till honom senare. Men Nixon i alla fall då, vi har berättat förut att han förlorar mot Kennedy och det här tv-debatten som vi pratade om och allt det där.
Ja.
Men det är ju en märkvärdig erfarenhet att ha varit vicepresident i det relativt ung då. Det är ju världens dörr in i politiken, och man kan ju tänka sig att det hade varit naturligt att han då, rätt ålder liksom, och varit vicepresident 2 omgångar, skulle kunna bli en självklar president. Men han blir inte det. Kennedy råkar finnas där och vinner ju. Så att, men då, hur går han vidare då efter det, när han liksom åker ut ur Vita huset?
Ja, då är ju att bara senare så då försöker han bli vald till guvernör hemma i Kalifornien. Och igen så har han en ganska otrevlig kampanjstil och otrevlig mot den här konkurrenten.
Jaha.
Och så förlorar Nixon där också.
Aja.
Och då är det, som tur så finns det här inspelat, så det är ganska bra då han sitter då på hotellrummet, och så är pressen församlad, och så han tänker att han vägrar att gå och träffa dem. Men sen så, jag vet inte om han är liksom halvfull eller någonting, så att han går ner och håller ett anförande. Och säger då vad han tycker om journalister. Det skulle kunna summeras i ett ord: inte, för han tål inte. Han tycker att de förvanskar allting han säger, och sen så slutar han att ni har ju haft, att ända sedan de här Alger Heath-rättegångarna så har ni liksom hatat mig, så att ni håller på jävlat i 14 år, men att nu får det vara nog, för att det här är liksom den sista ni ser av mig inom politiken.
Jaha.
Men kom ihåg vad ni går miste, tänk på vad ni går miste om nu, för att i fortsättningen så har han ingen Nixon att jävlas med, och så går han ut därifrån. Det ser så sabla kul ut. Jag sitter där många gånger, men att next year you won't have Nixon to kick around anymore. Och så går han ut.
Nej, men det liknar ju dålig förlorare igen, det liknar Trump allt mer, det här.
Milt sagt. Men sedan så kommer han ju tillbaka. Han är ju då det här en jurist och ska börja ägna sig åt det. Men det är ju det att om det finns en människa vars hela liv är politik, så är det ju liksom han. I Finland så har vi ju en motsvarighet, en kar som heter Paavo Väyrynen, som liksom kom in i riksdagen som otroligt ung och liksom inte kan, efter 50 år så kan han inte lämna politiken ännu heller. I Sverige så finns det säkert några motsvarande också, jag kan inte lika bra, jag kommer inte på något för tillfälle, men ni kan tänka er någon sån här som liksom alltid finns kvar där helt enkelt. Men han blir ju led det där att inte vara i politiken, så att det är någonting som drar honom tillbaka. Och sedan 1964 så då fattar han ju att Johnson kommer att vinna, för han rider på en sympativåg efter det här Kennedy-mordet, så att då det här han håller Nixon låg profilen. Aha, okay. Men då vi är framme vid 68 så där han ju med och då vid det laget är ju demokraterna väldigt splittrade på grund av det här Vietnamkriget. En del tar parti för Johnson, men att det är ju allt fler demonstranter på gatorna och så vidare, så att Nixon kan ju sitta och mysa framför tvn där hemma och se på då demokraterna tar koll på sig själva. Alltså demokraterna håller sitt partikonvent i Chicago då, och sen sommaren 68, så de slåss ju alltså inne i den där salen för tv-kamerorna, och de menar alltså slåss handgripligen. Tar Nixon över showen och talar om ett ärofullt slut på kriget i Vietnam och så vidare.
Och vem är det han har mot sig då där?
Det är en som heter Hubert Humphrey, som alltså var Johnsons vicepresident helt enkelt. Det finns andra sittande vicepresidenter än Nixon som har fått stryk. Al Gore är ju ett bra exempel i modern tid.
Ja, och vi har pratat om dem där redan tidigare under 1900-talet.
Precis. Men Hubert Humphrey så är ju en knepig situation. Så just i och med att han är vicepresident så är det svårt för honom att kritisera Johnsons Vietnampolitik, för att den naturliga frågan blir, men alltså, vad har du gjort åt saken då? Du är ju vicepresident. Du måste ju liksom kunna säga någonting åt LBJ. Och Nixon har då en mycket större kampanjkassa. Det är ju mycket som är intressant där. Därför att först så meddelar Johnson på vårvintern, eller när det var, att han drar sig ur.
Ja.
Och sedan så verkar det ju som om Robert Kennedy kommer att bli nominerad, han vinner primärvalet i Kalifornien, men så blir han skjuten samma kväll som han återvänder till hotellet då primärvalsägen i Kalifornien är säkrad, så blir han skjuten. Och det här, vad finns kvar då? Det finns någon sån där fredskandidat som nu inte har någon chans, och så beslutar sig den Humphrey för att ställa upp. Och det som jag kan tycka att det är lite konstigt där, att det blir förvånansvärt jämnt det där valet. Det är absolut inte någon sån här braksägar för Nixons vidkommande, för att där igen väl det där, det är så många som ändå liksom intuitivt ogillar honom. Ja. Så då tycker man ändå att Johnsons vicepresident är ett bättre alternativ. Så att det är ganska tajt det där valet, och dessutom så krånglas det ju till av att det är ju så att Alabamas guvernör George Wallace så ställer upp i det där valet också. Det är ju det är en sån där, alltså rätt rasistisk kille. För att nu tala klarspråk, eller ska jag tala klarspråk så jag säger någonting ännu värre. Men att det är liksom ordning och reda som ska gälla. Man kan väl anta att han tar fler röster från Nixon än från Humphrey. Så redan den vägen så blir det rörigare, och dessutom så är han ju så stark regionalt, så att han vinner ju, den där Wallace vinner ju flera delstater i södern och liksom plockar röster som man annars skulle kunna tänka sig att Nixon skulle ha fått. Så att den där segern blir blir faktiskt inte speciellt stor.
Nej, just det, så Nixons resultat sänks snarare än att Wallace hade så bra resultat, så blir det på grund av den här kandidaten själv röster från honom då.
Jag skulle säga, det är ju nog min, jag tror väl att de flesta som har en åsikt om det där så säger jag väl samma sak. Antagligen.
Men Wallace är ett eget parti eller något annat parti då?
Hör du, han ställer väl upp för någon sån här ungefär American Independence eller någonting. Du vet, någon sån här tillfällig etikett som försvinner direkt efter att valet är över.
Ja, ja, för vi är ju vana med att det bara är i stort sett två partier med alltid.
Ja, det är ju nog väldigt sällan som det är någon annan som gör sig gällande. Nu tar jag bara minne med att den där Wallace hade väl över 10% av röstarna, kanske nog 13 eller sånt, om någon går och googlar och så visar du sig att jag säger fel, men att i vilket fall som helst så Wallis är nog av de här som nu har kommit på tredje plats i amerikanska presidentval, så är nog Wallis en av de absolut mest framgångsrika genom tiden, för att han, redan det att han vinner elektorsröster, för det brukar de ju inte göra.
Mm, just det. Men då man kanske kan tänka sig att dels är det Nixon inte så populär. Många tycker illa om honom, och dessutom kanske det finns någonting med en vicepresident som har varit på en trygg post mot en vicepresident som man tycker illa om, jag vet inte.
Ja.
Humphrey kan ju ha haft nytta av att han har varit vicepresident.
I princip, men att sen förstås på grund av det där Vietnam så associeras han ju så ganska långt med Johnson och Vietnampolitiken förstås.
Men just det här att Nixon lovar ett värdigt slut på Vietnamkrig, det är en väldigt vinnande faktor som han vinner.
Jo,
på
dessutom det kan ju betyda vad som helst det.
Det är klart, men det uppfattas.
Allt från en kapitel, man kan ju läsa in vad man tycker, alltså att ett totalt tillbakadragande på nolltid alternativt en atombomba var Hanoi. Alltså att det är ju,
ja, den som vill förgöra tycker det är bra, och den som vill ha fred bara tycker det är bra också.
Det är vad man läser in.
Alla läger.
Det är vad man läser in i det, så att.
Ja, precis, intressant. Men sen då... kommer han att få ett ganska bra resultat i andra omgången då, Nixon, eller hur? När han väljs då 72?
Jo, för att då är han ju helt överlägsen. För att då är det en helt enkelt misslyckad kandidatnominering bland demokraterna. Att det är så att de nominerar en som heter George McGovern, och han liksom det enda han kan liksom försöka ena sitt parti eller liksom den här avskyn mot Nixon helt enkelt, men han anses dålig och svag på många sätt och gör sån här fåniga saker som det är någon valreklam, den ros väl tillbaka omgående i och för sig, vad man använder Nixons utrikespolitiska rådgivare Henry Kissinger och liksom förstärker hans tyska accent och så vidare. Det vill säga och jämför Nixon med liksom Hitler. Det är ju bara det att Henry Kissinger, så hans familj har ju flytt från Hitler-Tyskland i tiden, så att det blir ju det blir alltså höjden av osmaklighet att försöka anföra den typen av associationer och dra in en som faktiskt har en flykting därifrån.
Ja, just
så det. Det är väldigt, väldigt klantigt, och den där McGovern så vinner ju nästan inte någon delstat överhuvudtaget. Nixon får ungefär 60% av rösterna, men han vinner väl i alla delstater utom en eller någonting i den där stilen, alltså att han är den, för att det där stödet är så pass fördelat rent geografiskt så att han sopar ju rent helt och hållet.
När vi pratar om vad man minns som barn, så egentligen Henry Kissinger är den jag minns istället för presidenten, för han var ju enormt mycket med i media på den tiden.
Jo, alltså han reste som en skottspole där kring där, ditt i Mellanöstern. Mellanöstern framför allt.
Ja, intressant tid. Men då är vi framme vid det här väldigt viktiga som är Watergate. Berätta nu, då faller ju presidenten, hela den här historien, ge oss en liten bild av vad det handlar om.
Nej, alltså grejen är att under valkampanjen 1972 så blir det här så har demokraterna sitt kampanjhögkvarter i en sån här fortliknande byggnad som heter Watergate. Watergate-komplexet, för att det är ganska stort helt enkelt. Och då det här så blir nog inbrottstjuvar gripna. Och det visar sig att de har installera avlyssningsapparatur där, och det är ju väldigt, verkar vara väldigt klantigt. De har alltså varit där och gjort inbrott, installera, men att det funkar inte, så att de hamnar och gör ett inbrott till, och det är då som de blir fast. Att den här första gången så blir de inte fast, utan när de ska dit på återbesök så blir de fast. Och alla som har sett den här helt fantastiska filmen Forrest Gump så vet hur det gick till. Det finns att det är så att Forrest Gump så bor i det där hotellet som är i samma byggnad och ser att någon lyser med ficklampor, så ringer han till vaktmästaren och säger att ni måste bara dit och hjälpa någon människa, för att tydligen strömavbrott. Men han är så dum så han fattar ju inte själv att han avslöjar Watergate-inbrott. Att jag skrattar sig helt på det. Så visar det sig att de har koppling till den här Nixons återvalskommitté, och sedan så börjar man ju fundera då att liksom, hur mycket visste presidenten, och när visste presidenten om det som han eventuellt kände till, och så börjar man
alltså spionera på motståndarna så att man ska kunna ligga steget före.
Exakt, och då det som sen sker är ju då de har de här Watergate-förhörerna. Det här finns ju också filmat. Det är helt fantastiskt. Det är ju en massa kända personer som är inkallade som vittnen. Det är liksom Nixons advokat, och det är stabschefen, och det är en av med det tredje. Och så är det någon sån här, jag vill inte säga kontorsrotta, men någon helt okänd person. Alexander Porter Butterfield heter han. Ja, vad har du att berätta då? Så ser man då hakorna falla ner på allihop, att ja, no, vi har ju att presidenten bad oss installera mikrofoner i hans eget tjänsterum som han skulle bli, och så kommer så där naivt då att no, men hur ska vi veta vad som sägs på banderna då? Så kikar den här Butterfield och säger alltså, så torrt som bara en byråkrat, att well sir, in the obvious manner, att kanske man skulle ta och spela upp de kassetterna. Nej, men det är ju världens dummaste fråga. Jag menar, att hur ska vi veta vad som finns på banden? Spela upp den för tusan. Det är riktigt sådär torrt. Och då framgår det ju att alltså, flera av de där banden så är ju då surprise surprise försvunna, speciellt från de där mest intressanta datumen, men av de band som myndigheterna får ta del av, så där säger Nixon då faktiskt att man borde ju få FBI att sluta rota i det här, att kan inte vi mörka det här på något vis, och det är ju det som gör att han drar in det i Vita huset. Sen är det ju då det som folk kanske missförstår, även om man har liksom läst någonting om det här, så är ju att det är ändå så att det ingår en massa annat också. Det visar ju sig att de har hållit på med utpressning mot politiska motståndare. Man har gjort inbrott hos psykiatern till någon politisk motståndare för att leta reda på något som man kan använda mot den här personen. Daniel Ellsberg hette han. Det var en sån här person som började avslöja om hur man har vilselett allmänheten rörande vad som egentligen hände i Vietnamkriget och så vidare. Så att man börjar reda ut eventuellt skattefusk hos Nixon eller gåvor som han inte har tagit upp i deklarationen. Så han blir som villebråd på alla fronter. Och det menar att Watergate-skandalen så handlar inte bara om det här inbrottet helt enkelt. Och till sist så nu är det då inte likadant som idag att republikanerna automatiskt tar parti för en republikansk president och demokraterna för en, utan på den tiden så var det mer öppet arbete över de här partigränserna, så att Nixon insåg ju då i något skede att om det här går till senaten så blir jag faktiskt fälld, för att det inte ens mina egna inte ens republikanerna som stöder mig i det här. Vi ska komma ihåg då att, att det är ju 2/3 majoritet krävs. Så att i dagens läge då det är så splittrat mellan demokrater och republikaner, så vet man i det stora hela hur en omröstning kommer att gå. Om det är ungefär, om partierna är ens ungefär lika starka i senaten, så blir det inte liksom att du får 2/3 för att avsätta en president. Men att det var annorlunda på den där tiden. Ett annat exempel är ju den här abortlagstiftningen, det här Roe versus Wade som högsta domstolen kullkasta sommaren 2022, alltså att enskilda delstater inte ska få ha abortförbud. Det infördes i början av 70-talet, och då var det var alltså inte alls lika infekterad diskussion som var det i modern tid, därför att det fanns en del demokrater som var mot abort, liksom det fanns en del republikaner som var för. Så att det var inte det antingen eller klimatet som, ja, med Nixon så var det ju antingen eller, men som med politiska klimatet rent allmänt så var annorlunda och mer öppet, och det fanns de här som kunde bygga broar mellan partierna. En av dem så var Joe Biden, som ju blev valt till senator redan 1972, och har ju alltså ett förflutet som han har försökt vara en brobyggare mellan partierna, vilket han ju nog minns han påtala i presidentvalskampanjen 2020 också. Så att, men att det där då, som mycket annat som vi pratar om här, så det är ju klart att försöka nu berätta om Watergate-skandalen på liksom med några ord. Det finns ju böcker skrivna om det och filmer gjorda och allt det där. Men det är ju väldigt spännande, och det här är en hel del, alltså det blir dussintals med människor som helt enkelt hamnar i fängelse i anslutning. Så det var ju många som var involverade.
Och på något sätt var ju Washington Post-journalisterna inblandade också.
Ja,
enligt den här filmen som är så berömd med Dustin Hoffman.
Ja, Robert Redford var det, han som var den andra. Alla presidentens män. Väldigt, väldigt sevärd och bra film. Handlar om de här Woodward och Bernstein på Washington Post. Ja. Som fick den här så kallade deep throat att det här han berättade om vad som hade för sig gått, att de hade ett anonymt vittne helt enkelt.
Ja, precis. Den här saken, det var ju en stor grej, och ingen president har någon fått impeachment på sig?
Nej, inte så att det blivit avsatt, för att den enda före Nixon som hade råkat ut för det, så var ju den här Andrew Johnson som var efter Lincoln. Han var ju helt hopplös på alla möjliga sätt, men han blev ju han räddades ju med en enda rösts marginal, men det var troligen taktikröstande, för att han hade ingen vicepresident, eftersom han hade själv tillträtt som vicepresident, och på den tiden så var det inte så att vem som tillträder automatiskt väljer en egen vicepresident sedan, så att det var talmannen i representanthuset som ska vara följande i tur, och då var det en del som tänkte att han vill vi ju inte ha som
president.
Det var liksom sådana saker som räddade honom. Men
det var närmast föregångare, och nu skulle det ha blivit fällande säkert. Och
troligen.
Därför
ja, jo, 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 jo. Och sen efteråt så har ju då Bill Clinton varit det här ställning för det där och klara sig, och sedan Donald Trump till och med 2 gånger, och min gissning är ju nog att det här får vi, så infekterat som det är nu, så får vi nog se mer av det där, för att om en presidentparti inte är i majoritet i representanthuset, så blir ju risken väldigt stor att vi får en sån där cirkus. Därför att det går den vägen att det börjar i representanthuset, och där räcker det med enkel majoritet. Och sen fortsätter det till det här senaten, Och där ska det vara 2/3.
Men att använda då impeachment som ett slags politiskt verktyg, det verkar ju det som är risken nu. Att, och det kan man ju se i och för sig med misstroendeförklaringar i Sverige också, eller Finland vet jag inte riktigt hur det är. Men att det används lite grann som ett politiskt redskap snarare än att något faktiskt har gått fel på riktigt.
Ja, och det är ju nog den känslan man absolut får helt enkelt.
Men om vi tar lite mer om Nixon då, som I'm not a crook, sa han ju, berömt uttalande som ju vändes mot honom själv. Var han en crook, tycker du?
Ja, men alltså allt som nu dros fram där under den där Watergate härvan, så att jag menar det är ju inte riktigt, jag skulle inte ha köpt en begagnad bil av den där karen.
men det, så att intresset från din sida är ju inte att han var den bästa, utan att han var det här upp och ner och
jo, som sagt var, jag fick frågan vilken är den mest intressanta presidenten, men jag tycker att Nixon är den mest intressanta presidenten till följd av allt det här som vi nu sitter och diskuterar här, men att han kommer väldigt långt ner i en rangordning, för att det är ju en helt annan diskussion. Det är ju alltid blåst kring den där kan. Så att jag kan ju berätta sådär inledningsvis att då det här med internet var någonting nytt. Så då jag skulle börja surfa på nätet då, det hette inte Googla på den tiden, för Google fanns inte, det fanns en sån där Alta Vista och vad det nu hette det där. Så att det första som jag googlade för att kolla att funkar denna nymodighet, så skrev jag Find the Grave Checkers, och det som hände då, där surran stunden gick inte så snabbt på den där tiden, så då kommer upp på skärmen, så kommer gravstenen för Nixons hund. Så då insåg jag att det här, det kan vara användbart det här i alla fall, för att jag liksom hittar, men att det var det första jag letade efter på internet, Nixons hund, Find the Grave Checkers.
Och hunden hette Checkers.
Han hette Checkers, och det där handlar om att då före valet 1952 så drabbas Nixon av en egen skandal, därför att han anklagas för ekonomiskt fiffel och svarta pengar och ena med det tredje, och då måste han göra någonting, och då gör han något som inte skulle funka idag, men det som inte funkar idag så var en annan sak igår eller i förrgår. Då har vi den här intressanta nymodigheten TV. Så han sätter sig i en TV-studio 45 minuter eller hur länge, det var länge i alla fall, och redogör för alla sina tillgångar, att jag har ett hus där och där, mina föräldrar bor där för tillfälle, jag betalar si och så mycket, jag tog si och så mycket i lån, kortar av per månad, bla bla bla, nu har jag si och så mycket kvar, alltså det måste vara världens tråkigaste program. Men det var ju bara det att folk såg ju på vad som helst för att det fanns ju inte 1000 olika kanaler, så att det var alltså den största TV-publiken dittills.
Okay.
Dittills. Då han sitter och rabblar upp det där. Och till slut så säger han att jag nu har suttit här och hört mig då pladdra på ganska länge. Att har jag som inte någonting skumt och någonting som jag inte har tagit upp i deklarationen. Och nu kom jag på en sak, säger han. Och det här är ju skickligt utstuderat, säger han. Att de hade fått en, familjen har fått en cocker spanielvalp. Hunden, barnen älskar den där hunden, och det här, de döpte honom direkt till Checkers. Mm. Det är ju ett sånt där brädspel. Och de älskar den där hunden, och som att nu får liksom journalister och politiska motståndare säga vad de vill, men att honom lämnar vi inte från oss liksom, oavsett vad. Det är liksom så att fan, det är vår hund. Ja. Och det där så är ju, det är ju oerhört skickligt, oberoende om det är spontant eller inövat eller vad som helst, för att om han inte i takt med sin tid, då han ska käbbla med Kennedy 1960, så 1952 är han ju långt före sin tid, och folk blir ju rörda till tårar att ungefär att, ja men han tycker om djur, han är en god person.
Ja.
Att det är helt okej, och det här, det kommer ju så mycket sån här lyckönskningstelegram och vad ni tackar honom att oj, 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 så att, att framtiden så har ju Eisenhower övervägt att byta ut honom till och med, men att då är det ju klart fall, så hans politiska karriär där och då så är ju på en ganska kör tråd, men att han som vänder hela den där situationen till sin fördel helt enkelt.
Men intressant att han vinner i tv-mediet och sen förlorar så starkt i tv-mediet mot Kennedy. Och sen var det inte så, du nämnde ju att han sa hej då till pressen där när han hade varit guvernörsval. Men, men och då var det inte så att han menade att tv är bra, för där får jag sagt det, där kan inte ni förvanska vad jag säger, där kommer det fram. Så han hyllar tv-mediet då.
Precis, därför att hans kritik är främst riktad mot tidningsjournalister, för att han menar att de ljuger och så vidare. Därför är tv bättre, för att där kan inte skumma journalister svänga saker och ting precis hur som helst som man gör i en tidningstext och liksom felciterar avsiktligt och så vidare.
Ja, och så kommer det klassiska slutet när I'm not a crook i tv, när han säger det. Hans tv-framträdande visar just det här upp och ner som du är fascinerad av i hans karriär.
Ja. Finns ju en känd skämtteckning. Vad det är sån här, heter det rullbandspelare, så som bandspelarna slår ut förr i tiden. Och så har bandet gått av och Nixon, som är mycket mindre än de där banderna, vilket han ju då var det banderna som var mer in, så hänger i de där tamparna och så står det I am i den där, det där som man håller i ena handen och crook i den där andra. Och så menar att han har som bitit av, så att i munnen har han en kassettbandsremsa och på den står det något.
Det är
nog otroligt bra den där skämtteckningen. Jag minns till och med, jag är inte speciellt intresserad av karikatyr, det är alltså att jag skulle vara någon kännare, men att han heter Herbert Block. Kallas, hade signaturen Herblock, som var, alltså det är en sån där otroligt legendarisk skämttecknare på Washington Post, alltså helt fantastiskt liksom, kan summera vare sig det gäller något Vietnamkrig eller något sådant och den här Herblock, så han blev väl typ 100 år eller någonting sånt, hade en helt otroligt lång karriär och på samma sätt som den här Charles Schultz som ritar snobben, så dog väl med pennan i handen ungefär. Alltså att, jag rekommenderar verkligen att om ni går in på nätet och googlar, om ni inte nödvändigtvis vill prioritera var Nixons hund är begraven, så då kan man ta Herblock istället.
Men hans teckningar är fantastiska.
Ja, för att det är alltså helt suveräna.
Andra intressanta detaljer med Nixon, det var det här med Secret Service uniformer. Det förstod jag inte riktigt när jag hörde av dig om det. Vad var det egentligen?
Ja, det var ju så att sådana livvaktar till en politiker eller till en president, det är ju ganska sådär stereotypt hur man tänker sig, kostym och slips och solglasögon och ganska storvuxna och så vidare, men han tyckte att det där måste man ju liksom nog kunna styla upp lite, så han tyckte att de skulle ha liksom sån här dubbelknäppta vita uniformer och hattar och sånt där liksom, att jag tänker mig det hör och sånt att ser ut som någon palatsvakt i Indien.
Ja, eller Korea eller någonting.
Ja,
det är lite diktaturkänsla över det. Men alltså det är de här som följer honom kanske och skyddar honom, och de rör sig hela, så de syns ju väldigt mycket då kring presidenten.
Ja, men att han tyckte att det där skulle, då de ändå ska vara där, så kan det ju som se ut för någonting, men att det där gjorde ju, surprise, så gjorde ju pressen narra av det där också.
Ja.
Men att jag tyckte det var så sävla.
Men de var redan gjorda på kostymerna.
Jo, så att de hade väl hunnit använda dem i något, genom att pressen då, åtminstone var de tillverkade. Jag har inte sett några bilder av vad de ska komma i användning, men att då tänkte man att det finns ju en massa sådana kläder redan, så att kan vi ju bara kasta bort den, så man donerar dem till ett sånt här, sådana marching band eller vad det heter. Alltså, nu vet
ja, just det. Okay.
Marscherande musikkår, jag vet inte vad det heter. Liksom, men att ni kan ju tänka nu som går omkring med med trumpeter och trummor och så vidare och paraderar och har sig för att det passar bättre där helt enkelt.
Mm. Vi har ju ibland pratat om presidenternas namn och lite sådana här saker, att man har namn efter sin mamma, där USA var vanligt på den där tiden också. Här kan vi slå ihop både det och det här med populärkultur. Jag menar, att presidenter är populärkulturen den här tiden, 70-tal, det är ju ingenting märkvärdigt, men någonting som är kopplat till hans mellannamn,
ja,
var
det,
ju det också.
Ja, det är så att alltså jag sitter väldigt mycket på Simpsons för att barnen tyckte om dem och då passade jag på att köpa hela sån här årgångar av Simpsons. Mm. Så att jag sitter en hel del av Simpsons liksom förr i tiden, inte på senare år kanske. Och då, men att de som har sett på Simpsons så känner kanske då till att det finns en som heter Milhouse där. Det är en sån här synt kille med, han har blått hår och glasögon. Han är ganska lätt identifierbar där. Och när Milhouse i Simpsons, han är döpt efter Nixon. För Richard Nixon hette alltså Richard Milhouse Nixon. Och det här Milhouse kommer då från hans mammas efternamn som ogift, Sarah Milhouse eller vad, men att Milhouse hette hon till efternamn, på samma sätt som Franklin Delano Roosevelt så är vi kan ta Biden, för att han heter Joseph Robinette Biden Jr. Men att där är det inte hans mamma, det är inte hans mamma som heter, utan det är hans farmor som heter, för att man förstår ju då att om han heter Joseph Robinette Biden Jr. så förstår man ju då att pappan har hett Joseph Robinette Biden, och så att det är liksom pappans mammas efternamn som ogift som ger det där mellannamnet. För att krångla till ytterligare, jag tänkte bara om någon råkar se liksom Bidens namn, så det låter ju onekligen väldigt konstigt att någon kar heter Robinette till mellannamn. För det, att om man tänker sig det spontant som ett förnamn, då låter nog Robinette som ett kvinnonamn snarare än ett mansnamn. Men att i själva verket så är det ett efternamn.
Ja, men det är ju som man upplever det förstås. På tal om namn, Camp David, det fanns ju släktskap här mellan Eisenhower och Nixon också, som hade med Camp David att göra indirekt egentligen, eller hur?
Ja, alltså borde kanske förklara att Camp David är ju presidentens sommarställe.
Och som Eisenhower hade från
början. Ja, eller det fanns nog tidigare också, men det hette Shangri-La.
Just det.
Och Eisenhower tyckte att det var väldigt töntigt, så han döpte om det till Camp David. Och David, så det var alltså Eisenhowers son. Och David Eisenhower, i den familjen heter ju allihopa David efter vad det var. Men att alltså att den där, just han som presidentens sommarställe döptes om efter, så han var sedan gift med Nixons dotter.
Just det, så var det. En sak som vi inte har pratat om, det var ju den här bilden på Elvis Presley och Nixon, varför den har blivit så otroligt grej, alltså stor grej. Det där.
Ja, alltså det är ju... Det där tycker jag är lite konstigt själv, för jag menar, alltså det finns något i det här USA som heter National Archives, var man samlar ihop kända fotografier helt enkelt. Och det finns en bild med var Nixon och Elvis Presley står och pratar med varann.
Ja.
Personligen tycker jag väl inte att det är något speciellt med den där bilden. Kanske det nog var ovanligt på den tiden att en president träffar en populär artist eventuellt, men att jag tycker den är så liksom vilken bild som helst, men det där är, att då folk vill ladda ner eller ber att få använda den här bilden i något sammanhang så eller någon av de där bilderna från National Archives, så det där så ska vara den mest efterfrågade bilden. Men då har vi ju sånt som man skulle kunna tänka sig att någon sån här månlandningen eller någonting i den där stilen skulle vara, eller någon bild av självständighetsförklaringen eller någonting, eller konstitutionen med så We the People of the United och så vidare, så att det är lite förvånande tycker jag.
No, det finns ju hela berättelsen där, liksom på arkivet så har de en, liksom hur, varför, när mötet bestämdes, hur det var och dokument. Och sen finns det inte bara den bilden utan liksom alla bilder som de har tagit vid den här träffen där. Mm. Så man kan, hela liksom filmrullen från fotografen. Ja. Som, och det är väldigt, väldigt stor sak, men det är väl att Elvis Presley snarare kanske det är intresset för honom som det gäller. Jag vet inte.
Det är alla kombinationen i sådana fall för att, jag menar, då finns det ju rimligtvis andra intressanta bilder av Elvis också nog, så att det måste ju nog vara att det ena gett det andra och kombinationen av dessa två då så framstår som så himla speciellt på något vis. Så att.
Just det, okej. Avslutningsvis, Nixon begravdes ju i närvaro av ganska många presidenter, men det är klart att det är ju mer vanligt nu allt mer i tid när vi kommer till långlivade personer.
Ja,
det var 94 han dog och då fanns ju en hel del presidenter med på den begravningen.
Jo, för det var ju så pass många som var vid liv för att Clinton hade ju liksom just blivit president då. Och sen hade vi ju Bush den äldre, så han dog ju först här om året, var det 2018 eller något sånt, men då är det ju dessutom att det råkar ju sig så att de här Ford, Carter och Reagan så är ju liksom exceptionellt långlivade helt enkelt. Carter blir ju snart 100 år och lever än idag och även alltså Ford och Reagan var ju också alltså, de blev skitgamla.
Jo, ja, jag visste alltså.
Och i och för sig alltså även då Biden blev president så har det varit många vid liv också. Men faktum är ju att medan Nixon ännu levde då helt enkelt så då var det ju 6 presidenter inklusive den sittande presidenten som var vid liv. Och det har ju varit fall även med Biden som president, far och son Bush och Trump och Obama och så vidare och så Carter fortsättningsvis. Men att ett sån här undantag i historien att även då Lincoln var president så var det ju 6 presidenter som var vid liv. Men där handlade det ju om att de hade ju inte suttit så länge för att det bytte ju varje gång där och så vidare. Så därför var det inte så, även om folk inte levde lika länge på den tiden så var det ju kanske inte så konstigt att många var vid liv. Därför att det hade inte liksom gått så himla lång tid sedan de hade varit presidenter.
Nej, just det. Nej, så var det ju faktiskt. Så de satt ju, det var ju det här sjoket när det var typ dåliga presidenter, kortlivat.
Ja.
Men så det var i alla fall 6 presidenter vid liv när han begravs, det var så det var.
Ja, alla 5 var vid liv, men att ska jag säga, dagen före han dog så var det 6 stycken som var vid liv. Det.
5 var med på begravningen. Okej.
Ja, han själv var nog med på begravningen också. Ja, men att det där blev snudd på smaklet.
Nej, men det är filosofiska frågor här.
Absolut, det är väldigt filosofiska.
Men då sammanfattningsvis, en av de mest fascinerande presidenterna, det är en dramatisk berättelse från så precis som du säger, från liksom botten till toppen, botten och intriger och dramatik och allt möjligt som det är svårt att hitta i historien, en liknande alltså. Mm. Det är, trots att vi har gått igenom alla nästan, så är det svårt att hitta.
Ja, precis. Och som jag sa så att han är ju den, på en rak fråga vilken president jag tyckte var mest intressant, så jag tycker verkligen inte att det är den bästa, men att den jag måste nog säga att jag tycker den är mest fascinerande på många sätt, den mest intressanta helt enkelt.
Men som president och i poängsättningen, var hamnar han då?
Liksom? Ja, för mig så kommer han ju nog alltså väldigt långt ner. Vi ska komma ihåg att det är en som liksom blir bortträngd från presidentposten helt enkelt. Att jag har honom på 38:e plats av de där 42 som jag har med. Vi ska då för repetitionen skulle säga att även om Biden är nummer 46 så är det 45 som har haft den där posten eftersom Cleveland räknas 2 gånger. Men att då har jag inte tagit med Biden liksom för att han är liksom Han är ju president ännu, vi får väl vänta med att bedöma honom. Och sen är det de här två mest kortlivade, Garfield och William Henry Harrison. Så att av de 42 som jag har med så lägger Nixon på 38 plats. Och de där som är sämre eller liksom kommer längre ner så är kort och gott de tre som var strax före Lincoln och han som kom strax efter.
Ja, just det. Och det, sa du att det liknar, bedömningen liknar den vad andra har gjort, eller skiljer du sig från vad andra har bedömt?
Nej, nu är han ju rätt långt ner nu, därför att just i och med att det är ändå en som hamnar bort från posten, så det betyder ju att han på sådana kriterier, om man diskuterar, vad ska vi säga, på vilket sätt man påverkar presidentämbetets roll, att blir det bättre, förstärkar man det eller försvagar man det och så vidare. Mm. Det liksom, hamnar du bort från posten så då har du som försvagat den här presidentämbetet ganska rejält och liksom sätter man sköta saker och ting på är ju inte riktigt smickrande om de blir ärtappad med att försöka mörklägga avlyssningar och sånt där. Så att det är ju det är väldigt mycket som är tragiskt med det där, hur han kan ställa till det för sig helt enkelt.
Jo, precis.
Och ständigt på något vis det här väldigt med taggarna utåt helt enkelt. Att det är hela tiden sån här vi mot dem inställning oberoende vad det handlar om. Det är dess onda och goda.
Tror du att det här haft konsekvenser för presidentrollen på något sätt? Hur man uppfattade den eller på annat vis, just att det var intriger och lite fusk och smyg och sånt här?
Jo, på sån här, man kontinuerligt gör sådana medborgarundersökningar och opinionsmätningar, att vad folk tycker om si och så. I USA så har man ju varit väldigt bra på att kartlägga sånt. Jag menar, det finns, i USA finns det data på liksom hur ofta folk går på picknick under olika. Det finns som data på allt möjligt, för att det finns då vissa sådana här frågor som alltid finns med och vissa som byts ut. Och en sån här fråga att skulle du vilja att din son eller dotter satsar på en framtid som senator eller någonting i den här stilen, blir politiker. Så att efter det här med dels Vietnamkriget och då den här Watergate-skandalen, så då sjönk det där väldeliga att det där med politik så fick ett sämre anseende helt enkelt.
Fantastiskt spännande med Nixon, och vi fortsätter nästa avsnitt med 38:e presidenten Gerald Ford. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.